Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är torsdag den 30 december höll jag på att säga. Det är inte redan 30 mars när vi spelar in det här. Det är fantastiskt vårvinterväder ute. Även Stockholm får smaka på den här vårvintern som ni norrlänningar brukar skryta över så mycket. Nu har vi det också superhärligt. Hektisk vecka, därav blev inspelningen idag torsdag då även avsnittet förhoppningsvis går ut. Men den hektiska veckan är inte över, Niklas, för att idag vet jag att du har liksom bam, 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 bam med en, vad ska man säga, en höjdpunkt för aktieägare också.
Ja, men precis. Vi har ju årsstämma idag och jag brukar ju hålla lite låda där inför att stämman ska dra igång. Och vi har ju faktiskt en stämmoturism i Sverige, ska sägas. Men kanske lite mer seniora personer i och med att stämmorna oftast går av stapeln dagtid. Det hade varit lite roligt naturligtvis om det hade kunnat vara framåt kvällen, kanske så att fler hade kunnat delta. Men det är ju till syvende och sist en ganska formell tillställning och kanske inte alla som vaknar upp på morgonen och drömmer om stämman. Och ska man gå på en stämma så tror jag att många kanske drömmer om den garanterade avkastningen, god fika som brukar bjudas på. Men det är ju ändå lite roligt. Jag vet Claes Olsson brukar busslaster från exempelvis Stockholm till Insjön när det stämmer och sådär. Och helgen så att många kan delta.
Skistar har också sin på helgen tror jag, en lördag där uppe vid Sälen.
Mycket bra. Jo, men just för att så, det är lite roligt, men då kanske man också kan göra lite grann ett jippo i samband med stämman så att man inte bara avhandlar det formella. Men när vi är där idag så tycker jag att det ska bli otroligt skönt faktiskt att få lägga 2022 till handlingarna på riktigt även i en sån här formell kontext.
Ja, det håller jag med om. Men vill jag säga, Avanza gör ju lite roligt av sin stämma. Vi har ju liksom fintalare på stämman. Det är inte bara en formell stämma utan det är även Niklas Andersson som håller låda i en halvtimme.
Ja, ja, exakt.
Och bjuder på spaningar. Väl värt att lyssna in.
Ja, och sen kan jag också säga här nu, bara nu i och med att du pratar om Norrbotten och våren då. Och det är faktiskt någonting speciellt med Norrbotten och våren. Och visst, jag är jävig, men vi ska komma ihåg, det är ju säkert många lyssnare också som lyssnar på den här podden som bor norröver, i alla fall norr om T-centralen. Och det är lite speciellt.
Det gör jag. Det är ja, du med. Ja,
ja. Ja, men när man inte har sett solen på ett halvår och sen börjar den komma, spricka fram, du kan sitta på isen på din snöskoter, i t-shirt för att det är så varmt och pimpla, inte pimpla öl, pimpla fisk, grilla korv och du känner att det bränner, det är så varmt och vattnet droppar från träden och rinner efter vägen och så. Du blir som en Duracell-kanin. Du får så mycket energi för att det är så skarpa kontraster. Det har inte jag upplevt i Stockholm på samma sätt, så att det kan jag sakna.
Mm. Ja, det förstår jag. Jag kan bara instämma i att det, nu har inte jag varit riktigt så långt norrut. Jag har väl varit då i Mellansverige enligt din åsikt. Men i Jämtland är det också väldigt härlig vårvinter. Därav ska jag faktiskt åka upp och fira påsk nästa vecka.
Åh, vad skönt. Mm.
Du sa att du tyckte det skulle bli skönt att lägga 2022 till handlingarna och det kan jag hålla med om. Det var ju ett ganska utmanande år. Sen har det ju inte, 2023 har ju långt ifrån varit händelselöst på börsen, men kanske inte lika totalmörkt som det kändes ett tag där 2022. Men någonting som vi får leva med från 2022, det är ju de högre bokostnaderna som är högst påtagliga. Eller de högre kostnaderna för vår privatekonomi generellt, oavsett om det är matkostnader, bokostnader. Inflationen har ju drivit på allting. Och därför tänkte vi att idag tar vi ett litet plånboksavsnitt där vi går igenom hur man får svart bälte i plånboksekonomi och så har jag djupdykt i Finansinspektionens stora bolåneundersökning som kom ut här i veckan. Riktig liksom
kioskvältare
för nördar som mig. Nej, men det finns en del spännande findings där och det kan ju vara lite intressant att jämföra hur ligger jag till jämfört med övriga Sverige vad gäller hur stor andel av min inkomst jag lägger på boende och så vidare.
Ja, och jag tycker att det här är ju väldigt spännande. Ofta fokuserar vi ju på börsen och börsen och det långsiktiga sparandet är ju en del av sparandet i hushållet. Men som du sa, idag så unnar vi oss att zooma ut perspektivet lite grann i och med att den senaste tiden, senaste året, kanske två åren har bjudit på en inflation vi inte sett på många årtionden. Många av oss har ju aldrig varit med om det. Och det gör ju att det ökar fokus på just plånboksfrågor, samtidigt som, hör och häpna, incitamenten för att amortera har stigit i skyn i och med att du kan amortera ett bolån på en 4% ränta och få en sparränta på 2%. Men svart bälte i hushållsekonomi, det är ett blogginlägg som jag skrev för några år sedan där jag tänkte lite grann kring hur jag brukade rådge mina kunder när jag var rådgivare en gång i tiden. Och jag tycker samtidigt att det skulle vara kul att bolla med dig här också, hur du tänker. För du har ju också en sån erfarenhet.
Ja.
Man brukar ju säga att ett gyllene riktmärke någonstans är att spara 10% av disponibel inkomst. Gott så, man behöver inte se det som en absolut sanning. Kanske som ett stretchmål, men det är ju ändå gott på något sätt. Och i ekonomin finns det ju ett antal olika tunnor med pengar om man så vill. Just det här mental bokföring, nudging, sätt en post-it-lapp. Det är någonting som jag gillar, det funkar för mig tycker jag. Sätter man barnsparande på ett konto, men då är man ju inte där och nallar. Sätter man pensionssparande, men då är heller kanske inte där och nallar. Har man ett målsparande till sommarsemestern, då känns det inte så jobbigt att ta ut pengarna därifrån under sommaren då, för att det är ju faktiskt det man har sparat till. Men när man zoomar ut perspektivet, då tänker jag mig att det finns reala eller fasta tillgångar och finansiella tillgångar. Det här reala, jag tänker inte det i juridiska termer, utan mer att så här, det är kanske ett fritidshus, det är permanent boende och det är om man äger en skog eller vad som helst. Och sen och det är ju då både en kontantinsats som ska sparas till om det som man vill köpa ett boende, och det är löpande amorteringar om man då äger sitt boende. Och sen har vi bufferten, målsparande till sommarsemestern eller bostad eller bröllop eller vad det kan tänkas vara. Och sen har vi det långsiktiga sparandet, och sen har vi pensionssparande, riktigt långsiktigt sparande för livet efter arbetslivet då. Det behövs ju sparas till alla de här, både amortering och buffert och målsparande till det roliga livet och långsiktigt sparande och pension. Men om vi tar avstamp i bostaden, där har ju du grottat ner dig i Finansinspektionens senaste rapport och kommit fram med rätt många intressanta findings. Om vi tar avstamp där, vad har du hittat i rapporten?
Kioskvältare, please. Nej, men de har ju då gjort den här årliga stickprovs, eller rapporten som de gör, det är ett stickprov de gör i september varje år sedan ett antal år tillbaka. Och det, så att den senaste gjordes då i september 2022, och det de kom fram till det är att ja, bolånetagare de pressas av stigande räntor, men den stora majoriteten av nya bolånetagare i Sverige, de har fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Men det är påtagligt att det har skett någonting här under senaste året som gör att det blir lite mer ömtåligt fortfarande. Och det är en lite större grupp bolånetagare som är mer utsatta. Men om man ser på något generellt plan så är det fortfarande stabilt så att säga. Men några av deras findings då? Jo, men då har de ju en findings att den genomsnittliga bolåneräntan som bostadsköpare fick i september förra året, den var 3,1%, vilket var mer än en fördubbling jämfört med året innan, jämfört med 2021 då genomsnittsräntan var 1,4%.
Oh, vad trevligt.
Ja, men det här är ju old news. Både liksom 1,4 är superold, men även 3,1 hade man ju jublat över om man fick idag. Det är ju också old news, för sen september förra året så har det ju skett, jag vet inte hur många räntehöjningar, tre, ja. Lite dubbelhöjningar och sådär, så av Riksbanksräntan. Alltså, så att bolåneräntorna idag är ju betydligt högre än 3,1%. Det medskicket där är ju alltid att jämför din bolåneränta, jämför den med snitträntorna hos din egna bank, jämför den med snitträntorna hos övriga banker och så. Och det är ju den femte vardagen varje månad så ska bankerna rapportera vad hade vi för snitträntor förra månaden. Och där ska man ju vara medveten om att det här är någonting som förändras ganska snabbt nu från månad till månad i och med att det är sådana rörelser som sker. Tyvärr än så länge rörelser bara i en riktning.
Ja, men långräntorna har börjat falla tillbaka.
Ja, precis. Långräntorna. Men de allra flesta, och det konstaterar ju även Finansinspektionen här, har ju fortfarande rörlig ränta.
Ja, och de som inte har rörlig ränta, de njuter väl av perioden fram till att lånet ska
snart förlängas. Snart kommer det. Ja, där kan man ju ha lite koll på till exempel. Jag kan tänka mig under våren här nu brukar ju många bostadsrättsföreningar ha sina årsmöten. Och min erfarenhet är att bostadsrättsföreningar i regel har varit ganska duktiga på att binda sina räntor. Det har varit liksom mer värt att veta att man har en relativt låg ränta än att jaga den absolut sista liksom, punkten. Men det är ju någonting, jag menar, även bundna räntor löper ju ut någon gång. Så jag kan tänka mig att det på många årsmöten under den här våren kommer diskuteras frågan om eventuella avgiftshöjningar och liknande just för att liksom möta upp för de högre kostnaderna.
Ja, för det där är ju faktiskt en kostnad som alla kanske inte riktigt har tänkt på men som har blivit lite varse i den inflationistiska perioden vi ändå befinner oss i när man ser att priserna på det mesta stiger och kostnaderna för det mesta då stiger så att säga. Och sen så har man kanske ett bolån och räntekostnaden har stigit. Men sen kommer avgiften om det är så att man bor i en bostadsrätt och höjs som ett brev på posten för att föreningen också har fått högre kostnader för uppvärmning och för räntekostnader på lån och sådär. Och jag la om lånen i min förening i fjol och jag blev offererad 0,4% på en så gott som rörlig ränta då. Och nu ska jag lägga om ett lån igen då nu här i dagarna. Och den räntan är 10 gånger högre.
Ja, det svänger det hockey. Ja, men så bor du bostadsrätt, ha lite, kolla upp vad föreningen betalar och vad räntebindningen är på dem. En annan finding i Finansinspektionens rapport, det är att, kanske inte så förvånande med tanke på att räntorna stiger, så stiger ju också den andel av vår disponibla inkomst som vi lägger på räntor och amortering. Det säger ju nästan sig självt. Men förra året då i september, då var räntekvoten, det vill säga vad vi la på räntor, i snitt 10% av vår inkomst efter skatt, vilket var mer än en fördubbling jämfört med året innan och även den högsta genomsnittliga räntekvoten sedan Finansinspektionen började med den här kartläggningen. Lade man på amorteringar också, då var det istället 18% som man la på då ränta eller amortering, eller ränta och amortering. Och även det en stadig höjning. Och de kikade också på de riktigt högbelånade. Och det var alltså de som har en, där över 30% av inkomsten går till ränta och amortering. Och det var omkring 10% 2022. Men det här vill jag ju säga, det här är ju ett snitt. Så att i storstäderna, i Stockholm framförallt, så kan man ju anta att den andelen är betydligt högre. Men på samma sätt som vad gäller bara räntekostnaden så är ju det här old news. Det här är ju september förra året och sedan dess har det ju stigit. Och då kikar också Finansinspektionen på det, så att de under vissa antaganden där de utgår från hur räntan har förändrats, så menar de istället att ja, men idag då kanske det är som så att vi lägger 15% av vår lön på räntor och ränta och amortering utgör 20% av den disponibla inkomsten i snitt. Och i slutet av det här året då så kommer ränta och amortering uppgå till mer än 23% av inkomsten i snitt alltså. Och då får man ju komma ihåg att ja, okej, det kanske funkar, men för då de här som redan förra året låg på 30%, då ligger ju de på kanske 35-40% i slutet av det här året. Så att det finns ju en grupp hushåll där det blir märkbart, de här räntehöjningarna.
Ja, men visst, och då kommer ju Riksbanken få som de vill, i och med att jag kan tänka mig att hushållens konsumtion, åtminstone de som är skoisade, den kommer ju tvärnita. Men sen är det klart, jag menar, går man ut till mindre orter och kanske tar Boden som exempel, och jag menar där, det finns många villor för 2 miljoner, lite finare för 3, och sen så finns det såklart de som är dyrare också. Men har du 3 miljoner säg 3 miljoner i lån till och med, då är ju villan ännu dyrare i och med att du bara får belåna upp till 85%. Men det är 120 000 kronor i räntekostnad om året om vi räknar på 4% ränta. Så det är 10 000 i månaden. Sen har du ju en skattereduktion på det också. Vi räknar för enkelhets skull med 30%. Då är ju kostnaden 7 000 i månaden, och är du 2 vuxna, då kommer du förmodligen kunna bära det även om det är tråkigt och tufft. Men som du säger, snittet, i snittet så göms det ju de som är belånade upp över öronen i storstäder där det är riktigt mycket pengar. Och nu sa jag att räkna på 30% i snitt. Varför jag sa så, det är för att när du går över 100 000 räntekostnader, då får du tillbaka 21%. Och det kommer ju många bli varse nu också, när räntekostnaderna snabbt springer förbi 100 000. För då blir också reduktionen lite mindre. Och nu, Johanna, jag vet inte vad du säger, men det kanske är så att det finns en idé med att jämka varje månad, få tillbaka återbäringen varje månad istället för en gång om året på deklarationen och låta det gå till amortering.
Ja, jag kommer inte ihåg vad jag läste det, men det var någon som hade gjort en uppskattning om att det var ett större intresse för att just jämka, för att inte betala hela räntekostnaden varje månad.
Jag kan tänka mig det. Ja. Men också, det är bra jobbat där ute. För det här med att jämka och få tillbaka det här månadsvis istället för en gång om året på deklarationen. Det är inte heller så att svenskarna vaknar upp på morgonen och känner, haha, jag ska jämka. Det är rätt många som inte ens vet om att den möjligheten finns. Så att den ändå har stigit rätt mycket. Jag kan tänka mig att det kanske bubblas i olika sociala medier, i fikarummet och allt vad det kan tänkas vara. Men ändå, två tummar upp att man är lite om sig och kring sig.
Mm, håller med. Du pratade om att många hushåll ju faktiskt inte har varken speciellt hög belåningsgrad eller hög, alltså, belopp i förhållande till sin inkomst, och det stämmer helt klart. Finansinspektionen här i rapporten, de pekar på att det är 8% av dem då med nya bolån förra året som anses högt belånade. Och det är alltså att man har över 70% belåningsgrad och att man har lånat över 4,5 gånger årslönen. Och i Stockholm då är den här andelen istället 12%. Alltså 8% i hela landet, men Stockholm drar upp det, för i Stockholm är det 12%. Men det säger ju ändå någonting. Jag menar, okej, om 8% är högbelånade så är det ju 92% som inte är det, som rimligtvis har liksom goda marginaler.
Ja, men skönt ändå, får man väl ändå säga. Och sen är det ju så här att det spelar ingen roll om du är lånad upp över taknocken eller om du har en lite mindre belåning, för alla påverkas av, inte minst vad media skriver om, också vad politikerna pratade om förra hösten med varga vinter, och det var en tuff period på börsen också. Man pratade ju om, ja, men både inflationen och matpriser och drivmedelspriser och bolåneräntor och elräkningar, och man pratade SE-områden och SE4, där var det ju såklart väldigt jobbigt. Man pratade om direktverkande el och olika uppvärmningskällor, så man påverkas ju. Så även om det inte gräver djupa hål i fickorna på vissa hushåll som inte har lika stora lån, så alla tror jag blir lite försiktiga, för man påverkas av den allmänna uppfattningen, stämningen i media om att det är tuffare tider. Då tänker man till en gång extra, tror jag. Men jag blev lite förvånad över, för jag hade nog kunnat tänka mig ändå att man skulle lägga någonstans kanske 30% av inkomsten på bostaden. Och det är ju det här med snitt också. Ett snitt på 30 kanske hade varit mycket, men där får man väl lägga till, tänker jag, avgiften eller alla omkostnader motsvarande en avgift om man skulle lägga en villa, tänker jag.
Ja, precis. Det kommer ju väldigt, har man ju blivit varse om väldigt många grejer som är inbakade i avgiften när man bor i lägenhet. Som snarare kommer i enskilda fakturor när man bor i villa. Men jag menar, om snittet idag är drygt 20%, så är det ju inte långt ifrån. Nej. Alltså att det är 30 för många, och kanske många som du umgås med här i Stockholm ligger snarare kring 30%. Ja. Och sen kommer elräkning, avfallshantering, försäkring, ditt eller datt eller dutt på det.
Just det. Så då är vi ändå uppe på en ganska hög nivå ju.
Då är vi uppe på en väldigt hög nivå, och det hänger med det som utgångspunkt, kanske det inte är så konstigt att man beräknar att det är allt fler som använder den här så kallade ventilen i amorteringskravet. Det vill säga som söker liksom anstånd att slippa amortera. Vi har ju ett amorteringskrav som är ganska så här hårdkodat. Man ska amortera 1% på bolån som har över 50% belåningsgrad, en ytterligare procent om belåningsgraden är över 70%, det vill säga 2%, och har man en hög skuldkvot och lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst, då ska man lägga på 1% till, så som max kan det bli 3% då, att amortera. Men här så har ju bankerna möjlighet att ge undantag, men då ska det vara av särskilda, synnerliga skäl. Det finns inga slentrianundantag som under covid, utan nu är det så här, ja, men det ska vara att man har sänkt inkomst eller att man har några kraftigt höjda kostnader av andra skäl och så vidare. Och här beräknar då Finansinspektionen att tidsperioden september förra året till februari idag så är det omkring 15 000 hushåll som har begärt att få slippa amortera för att man då har det tufft på ett eller annat sätt.
Ja, och jag tycker att det där är ganska intressant också, för det där låter ju som om man tar ett, säg ett blankolån, då brukar man ibland, man kanske har hört de här termerna rak amortering eller annuitetsåterbetalning. Och just annuitetsåterbetalningen, då blir det liksom, det blir en viss given summa. Och är det så att räntan är låg, ja, men då blir ju amorteringen som andel av den här summan högre. Är räntan hög, ja, men då blir ju amorteringen som andel lägre. Så det är ju nästan som att hushållen vill ha någon form av annuitetsåterbetalning. Så här, vi är ganska bekväma med den här summan varje månad. Är det nu så att räntekostnaden stiger dramatiskt, ja, men då får det ske på bekostnad av amorteringen då, så länge vi inte behöver betala så himla mycket mer.
Ja, och det är inte bara hushållen som gärna skulle vilja ha det så. Jag lyssnade på en lunchföreläsning förra veckan med Lars E.O. Svensson, professor i nationalekonomi, som är synnerligen kritisk till införandet av amorteringskravet. Han menar att det infördes på helt felaktiga grunder med felaktiga argument och att amorteringskravet i sig spär på en lågkonjunktur, för att det blir ett tvångssparande. För stor andel av hushållens disponibla inkomst måste gå till då att betala amorteringar, vilket gör att vi drar ner på konsumtionen, vilket spär på den liksom ekonomiska nedgången. Och så att han var jättekritisk och hade väldigt goda argument, tycker jag, som han lyfte fram kring varför liksom en form av annuitetsbetalningar är bättre och varför amorteringskravet drabbar de som har liksom ett lite mindre, lägre kassaflöde hårdast. Fick såklart motargument om att det hade gjort att inte tillgångspriserna hade sprungit iväg allt ännu mer än vad de redan hade gjort och så vidare och så vidare. Men det var ändå en intressant diskussion.
Ja, för att det här argumentet om att stävja prisutvecklingen så att det inte springer iväg alldeles för fort, det går ju att göra på andra sätt,
ja,
naturligtvis. Och att bankerna räknar tuffare eller att man inte får låna XYZ gånger årsinkomsten. Och det finns ju många olika verktyg så att säga för att bromsa den, tänker jag.
Ja.
Nåväl, väldigt, väldigt spännande. Har vi uttömt bolånerapporten?
Ja, men jag tror det. Jag ska inte trötta ut er med mer torr statistik. Så, kanske dags för det här svarta bältet.
Svart bälte i hushållsekonomi. Ja, men lite grann hur jag brukar tänka. Och här får du såga mig vid fotknölen om du vill. Men man brukar ju säga någonstans 10% sparkvot. Alltså 10% sparande av den disponibla inkomsten. Det är ett gyllene riktmärke. Det är ett bra sparande. I de här tiderna och kanske alltid, så har man väl kanske gått vid sidan av amorteringen. Amorteringen är ju ingen kostnad, det är ju ett sparande, men det är pengar som ska ut. Och vi lägger ju en rätt stor del av plånboken ändå på amortering om det är så att vi har ett stort boende och stora lån. Men jag tänker mig, bufferten är otroligt viktig, för det är ju någonstans skyddet i ens hushållsekonomi för oförutsedda utgifter. Bilen går sönder, tandläkarräkningen blir för dyr. Jag menar, det är inte roligt med oförutsedda utgifter, men vi har alla råkat ut för dem. Det är en del av livet. Och det är inte kul att känna att man inte har slantar att täcka de hålen med. Och det här läser vi ju ofta, många gånger om året, artiklar om. Så stor andel av svenskarna har inte möjlighet att snabbt kunna få fram 10 000 kronor för att täcka en kostnad. Så det är det, bufferten. Sen det här målsparandet, det är ju liksom sparandet till det vi vet att vi kommer att behöva pengar till. Sommar, semester, jul och nyår, födelsedagar, en weekend med en skidresa på våren och kanske en på hösten så att säga. Det, sånt som vi vet kommer. Och sen det långsiktiga sparandet, alltså för att bygga en ekonomisk trygghet över tid. Och så det riktigt långsiktiga sparandet, pensionssparandet. Och någonstans, det viktigaste här, det måste ju ändå vara att få bufferten på plats. Det måste ju någonstans vara huvudsakliga fokuset. Skärmen med det är ju att när du väl har bufferten på plats, då är den ju på plats. Då kan du också fokusera på de andra tunnorna med pengar. Det målsparandet, det är ju kul. Men har du inte en buffert på plats, då kanske du inte kan lägga så mycket pengar på sommarsemestern, utan då kanske man får lägga det lite grann på att stärka upp ekonomin.
Ja, Det håller jag helt med om. Och för bufferten är lite A och O. Med det sagt så ska man ju liksom kanske ha rimliga förväntningar på vilken typ av buffert man kan få ihop på ett år, ett halvår, ett år, två år. Att man, så här, även om man, men det vore så himla skönt att ha en årslön i buffert. Förutom att det är så här, är det rimligt, är det lämpligt, så kanske man ska säga, men det... Då blir det många år av räntesparande, gnetande, utan så här, och även om man säger jag vill ha 100 000 i buffert, då kanske man ska börja någonstans med 50 000 som mål. Alltså man får och lite parallellt hålla igång sitt långsiktiga sparande, tänker jag. Så fort du har kommit över någon slags kritisk nivå på buffert så kan du fylla på den lite, men du samtidigt jobbar, du jobbar lite på flera kanter.
Ja, och det tycker jag också. Jag menar, äger du din bostad, men då är det bra att ha en amortering. För till att börja med så har du ju lagt en slant pengar vid köpet för att du behöver en kontantinsats på minst 15% då i Sverige i och med bolånetaket. Sen har du den löpande amorteringen så att säga, och den tycker jag är jättebra, och den har blivit bättre nu när räntorna är höga. Det är ett större incitament att amortera nu än tidigare. Och varför säger jag så? Jo, det är för att är du ung så vet du med största sannolikhet att du kommer att köpa ett större boende i framtiden, för du är i den fasen i livet. Det kanske är så att du kommer att bilda familj, och jag menar, villa, Volvo, Vove, två barn, en luden vän, två ludna vänner, flera bilar, allt vad det kan tänkas vara. Det blir en större komplex ekonomi, det kostar mer pengar. Och är det så, ja men amorteringen gör ju att du kommer äga större delen av ditt boende, så den dagen du säljer, då har du ju en större slant pengar kvar på kontot, en större slant att gå in i nästa bostad. För jag vill inte att man ska behöva dränera hela bufferten eller gud förbjude det långsiktiga sparandet för att lägga på nästa bostad, och absolut inte heller tarva med fingrarna i syltburken i det långsiktiga sparandet för att täcka hål i den löpande ekonomin för att du inte har en buffert på plats. Så här tycker jag att en amortering är väldigt bra om du är i det skedet av livet. Sen har vi kollektivt sagt att har du en belåningsgrad under 50%, men då är den att räkna som låg i någon form av gängse folkmun uppfattning. Och då behöver man ju inte amortera heller. Man får om man vill, men man behöver inte. Sen är det klart att om du har pengar stående på ett konto, för mycket pengar, ja men då är det ju faktiskt rimligt att amortera en bit av de pengarna i och med att bolåneräntorna har sprungit upp så mycket. För du får, det är en bättre affär att amortera på ett bolån med 4% ränta än att välja ett sparkonto med 2% ränta. Men det här med buffert, det är ju någonting som engagerar väldigt många. Vi kan skriva om vad som helst och vi tycker att det är superintressant. Men så fort det skrivs om buffert, då brinner det till. Då är liksom intresset på topp, för man vill veta hur gör andra.
Ja, och hur stor buffert ska jag ha? Och jag hatar att säga det, men det är ju lite så här, hur långt är ett snöre?
Mm. Om jag säger så här, jag kan tänka mig att 2-3 månadslöner, det passar ganska många. Är det så att du är ensamstående singelhushåll eller att man är två personer, två inkomster och har en hyresrätt, så behöver man inte lika mycket naturligtvis som om man kanske har köpt en bostadsrätt, kanske man behöver lite mer. Men just den här komplexa, stora ekonomin som vi pratar om i både hus och fritidshus.
Du menar tre barn och...
Ja, exakt. Ja, men då är det ju 100 plus.
Ja.
Så får man väl ändå säga. Och man behöver ju inte ha dåligt samvete om man inte har det precis dag ett. Men det är någon form av stretchmål att känna att så här, vi bör ta oss dit.
Det är absolut.
Och sen äger ju inte alla heller både hus och fritidshus och så. Och de som har gjort det, de kanske har sparat ihop ett kapital som gör att ekonomin tillåter dem till det. Och då kanske man också har den där bufferten på plats. Yeah.
Ja.
Och förutom det, det här långsiktiga sparande, skärmen med det. Jag tycker alltid att man ska ha ett långsiktigt sparande. Varför? Jo, för att det är ju det som gör att man kan bygga ihop en ekonomisk trygghet över tid. Tid och avkastning. Och ju tidigare man börjar, desto större del av arbetet lämpar man ju över till just tiden och avkastningen. Ju tidigare du börjar, desto större slant kan du få ihop i slutändan. Så att någonstans tycker jag att man alltid ska sätta av pengar till alla de här pengatunderna. Amortering, buffert, målsparande, långsiktigt sparande och pensionssparande. Men man får fokusera lite grann på vart i livet man befinner sig. Är man ung, har precis köpt sin bostad, lån upp över taknocken, då är amorteringen vettig. Bufferten måste vara på plats. Det långsiktiga sparen tycker jag man ska ha på plats. Men man kan ha en liten lägre summa. och sen höja upp det över tid.
Man får se det som någon form av annuitet. Ja. Tutti balutti, så får man bara justera. Ja, men nu går det lite mer hit och lite mindre dit, och sen kanske jag kan justera det när den är på plats. Då kan jag öka upp där med minska sparandet i buffert och så vidare.
Visst. Och marginalen här, liksom den det går att ta av, ja, men det är ju målsparandet.
Ja.
Det är den som måste, sommarsemestern och weekend och allt vad det är, de måste stryka på foten. Om du inte har bufferten på plats eller att amorteringen behöver höjas för att räntekostnaden har blivit en jättestor del av kostnadsmassan i hushållet varje månad.
Ja, det är helt klart målsparandet, och där finns det faktiskt mycket att göra för väldigt många av oss. För vi kommer ut från en period där räntorna har varit obefintliga, börsen har gått väldigt starkt, det har varit högkonjunktur. Ja, men riktigt goda tider ur ekonomiskt perspektiv sett. Och då kan man ju lägga sig till med en del vanor som är mer nice to have än need to have. Och kanske inte ens är speciellt nice to have. De är bara slentrian. Mm. Kanske inte ger så mycket värde. Och då är det ju liksom solklara grejer att katta. Att man aldrig ska dumpa det långsiktiga sparandet helt så länge man har möjlighet. Det finns det ju, som du säger, massa skäl till. Och jag tycker att ett knep för mig att hålla uppe det, det är att använda sig av de här, alltså verktygen, sparkalkylatorerna eller vad man säger, som finns där man kan räkna så här, vad 1500 kronor i månaden i 30 år, i 40 år, vad innebär det? Och har jag 7% avkastning i snitt, eller 8 eller 9? Alltså,
miljontals kronor.
Bara sitta och laborera, då blir man ganska peppad och engagerad. Ja, för mig funkar de väldigt bra.
Ja, och det är som du säger, det blir miljontals kronor. Och jag menar, det behöver inte vara en stor slant du sparar löpande varje månad heller, utan hemligheten är ju just tiden och avkastningen, som du säger. Så att någonstans försöka freda alla de här tunnorna med pengar, och som vi har varit in på, att inte tvingas nalla från det långsiktiga sparandet för att täcka kortsiktiga hål som egentligen bufferten skulle ha skyddat ifrån. Eller för att när man behöver köpa en ny bostad, att man tjänar ner sig en ny bostad, du vet hur det kan vara. Och sen så tar man ut en stor del av det långsiktiga sparandet för att kunna köpa den här nya bostaden. Visst, livet AB, man ska leva livet hela livet. Men hade man då amorterat så att man hade en större slant pengar i bostaden, ett större övervärde om man så säger, ja, men då blir det ju mycket enklare också att köpa nästa bostad utan att behöva nalla från långsiktigt spar. Så att, jag vet inte, man kanske en gång om året ska sätta sig ner med en mini-mi-konferens med en kopp kaffe eller te och fundera på så här, vart tror jag att livet tar mig kommande 5 år? Och se, har jag upprättat min ekonomi i så motto att jag kan ta mig an det som kan tänkas hända?
Det tror jag är en väldigt klok idé, och då kan man ju passa på att göra såna andra ekonomiska grejer, eller så tar man det vid olika tillfällen, men som att se över försäkringar och abonnemang som man har och prenumerera på och så vidare och så vidare. Gör en liten årlig check. Det får nästan bli sista orden i den här podden, för nu ska jag springa iväg på ett digitalt utvecklingssamtal för min dotter som är liksom 1,5. Jag vet inte riktigt, hon pratar knappt, så jag vet inte riktigt vad hon ska ha utvecklat, men med förskolan.
Med förskolan, alldeles underbart. Tycker ni att det är intressant med de här privatekonomiska frågorna, så får ni hojta till i Avanza-poddens Facebookgrupp, så kanske vi kan göra liksom ett helt fullmatat avsnitt bara med den här typen av frågor. Stort tack för att du lyssnade på det här.
Hej då!
Hej då!